Vi kanske ska be om ursäkt för att det kan vara lite ambiensljud i påan här. Det är lite tvättmaskiner och det är lite byggarbeten utanför min nya lägenhet. Och han jag bor med kanske kommer in med sin hund som skäller. Man vet inte. Men allt kan hända i 150 kilo podcast.
Det är pang i bygget med alla ord.
Men vi kör igång helt enkelt så får ni hålla till godo med det. Varmt välkomna till det 72:a avsnittet av 150 kilo podcast. Vi sitter här på min nya adress i Örnsberg. Vi satt faktiskt här förra veckan, men det pratade vi inte om.
Nej.
Och de som sitter här är ju som vanligt jag, Joakim Falk, och min trogne kollega, vän. Ja, vad ska man säga? Han är en kreatör av rang.
Oh yeah.
Magnus Ziegler.
Magnus.
Är det bra eller?
Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Jag sitter här med en kopp kaffe i en Star Wars-kopp. Vi väntar in den nya trailern. Den ska komma idag.
Ja, precis. Det är ju trots allt fredag. Det är ju Black Friday.
Ja, men alltså Black Friday. Det är fan, jag blir så trött på såna högtider.
Vad då för högtider?
Ja, men det är ju lite som att så här, ja men okej, vi tar en högtid från ett helt annat land som är helt frånkopplad vår kultur bara för att det kan öka kommersen liksom.
Ja, men kommersialism.
Ja, men
kapitalism,
det är så meningslöst. Det är så hjärndött att ta in bara för att det, alltså det, jag menar, det hade ju varit en sak om vi hade börjat fira Thanksgiving först och sen tagit in Black Friday, men det är lite som att ta så här bakvänd.
Ja, men man tar väl russinen ur kakan.
Ja, men var är, jag förstår inte, russinet borde ju vara Thanksgiving.
Nej, fast det eller liksom, ja, fast nej, men det är ju russinet som är räckliga. Ja, eller
vänta nu, va? Ja, men jag har missförstått det här ordspråket helt.
Ja, men jag tror det, för jag har alltid tänkt att man tar russinen ur kakan, då tar man något som är dåligt bort.
Va? Är det inte att man tar det goda?
Jo, jag tror det också, att det är så det är tänkt från början. Men jag hatar ju russin i kaka.
Okay.
Alltså, när jag bakar lussebullar, då lägger jag bara några russin på som dekoration och sen så tar jag bort.
Ja, vad händer med lussebullarna? Ja, du såg att du hade bakat i veckan. Vi skulle ju baka du tillsammans.
Ja, men det var ju inte här. Det var ju hemma hos Nina. Så stod jag och bakade. Så de ligger i den frysen, tror jag, om de inte redan har ätit upp dem.
Jaha. Så här har jag hoppats på lussebullar, så blir det besvikelsen är total.
Ja.
Jaha, ja. Men ja, Black Friday alltså. Jag har ju uppenbarligen fallit för det här själv och ska alltså ut till Barkarby för att kolla in den här rean som de har där ute. Den ska vara ganska extrem, så vi får väl se hur det blir. Men det är ju hemskt att så här, jag tycker inte om det, men jag faller ändå för det.
Men är du en sån person som bara för att det är rea, typ midnattsrea på Elgiganten eller någon utförsäljning på Siba eller vad fan det kan vara, så står du där och bankar på glasrutorna tills de halvt går sönder som att det vore värsta zombieapokalypsen och ni vill in och eat the bread?
Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det, men jag, skulle det vara så att det är någonting jag verkligen vill ha, så är det ju väldigt lite som stoppar mig. Men det är ju samma sak med en så här. Ja, men jag vill ju tillhöra den här första delen av köparna som är early bird, men jag ser sällan en anledning att vara det, för jag vill ju ändå se till att det jag köper är av nytta, eller liksom att folk, jag vill ju ändå se en recension på det. Jag vill ju ändå vara en beläst köpare. Jag får inte så mycket pleasure utav att vara den absolut första. Jag kan gärna vara den tidiga majoriteten, men jag får inte så mycket ut av att vara den här liksom iPhone-köaren.
Eller den som sitter på utanför webbhallen i tält,
ja,
och väntar på att det ska släppas något nytt Assassin's Creed eller något.
Ja, alltså jag kan ändå förstå skärmen med det. Alltså att det är ju mycket mer själva the story to tell, att jag var där och tältade, än att vara först med produkten.
Mm.
För det är inte så att jag kommer ha någon större fördel av att ha den först, men jag förstår liksom jag var en av dem som tältade. Det är en...
Ja, men ja, eller hur långt går man för att ha en bra historia? Hur långt är du villig att gå för att ha en bra story att berätta runt lägerelden om det här hade varit medeltiden?
Alltså, jo, men där kan jag nog gå ganska långt. För det är ändå de här, det är ändå de här storiesarna, de här historierna om ens liv som ger livet värde.
Ja, absolut. Men skulle du inte bara kunna ta en historia som är halvdan och sen krydda till den? För en historia blir ju inte bättre bara för att den är sann.
Mm. Jag vet, men samtidigt så är det ju där någonstans hamnar de så här, vill du kunna berätta om någonting eller vill du känna att du har upplevt det själv? Jag läste någon story eller någon artikel eller någon forskning var nog om att de hade testat folk som eller satt massa människor som varit med om massa extraordinära saker i en grupp där de andra i gruppen inte alls hade varit med om någonting extraordinärt. Och man vill ju gärna dela med sig av de här historierna och säga, jag var på den här cykelsemestern i Himalaya eller vad det var. Men sen så visar det sig att man mår inte bättre i en grupp av att berätta om sina eskapader, utan man blir till och med utfrusen eller liksom man blir distanserad från gruppen för att gruppen har inte varit med om det här och kan inte relatera till det på samma sätt. Så att summa summarum av den här forskningen var att har du varit med om någonting väldigt annorlunda på din semester eller vad det kan vara, så behåll det för dig själv typ.
Men, men det är ju också svårt för man vill alltså, ja, det är ju som att berätta ett skämt som bara var kul när man var där.
Ja.
Och sen så bara skrattar ingen så bara, nej men du skulle varit där. Man bara, ja okej, okay, fuck you.
Ja,
då är det så här, då vet jag att du har varit med om någonting kul eller fantastiskt.
Ja.
Men jag fick inte vara där, så vem fan är du att reta mig för det?
Ja.
Det blir ju så.
Men det är ju det, för jag tror att det är väldigt många som gör såna här extrema saker bara för att kunna berätta dem.
Men jag tror att man kan berätta dem om man är med likasinnade. Alltså någon som berättar för mig hur den hade en säsong i Val Thorens i år.
Ja.
Det kan ju jag relatera till för att jag var där för 2 år sedan och gjorde samma sak.
Mm.
Även om jag inte gjorde den resa som den här personen gjorde, så kan jag relatera till hen. Och den personen kan relatera till att jag berättar om det. Sen så kan inte jag relatera till att någon var och ja, men, besteg ett berg eller surfade en sommar. För det vet jag inte hur det är, för det har jag aldrig gjort. Men det handlar väl om att man måste hitta likasinnade som är intresserade av samma saker och samma kickar. För kickarna kan man ju ändå förstå. Det är ju samma typ av känsla. Och så länge man kan förmedla en känsla med en historia, då är den väl relevant även för personer som inte upplevt just den historien. Men de kan ha upplevt känslan.
Jo, men absolut. Men någonstans tror jag att det finns olika sammanhang att berätta om de här historierna för. Om jag exempelvis berättar här för en dejt eller liksom där det finns någon form av glimt om att det här vill jag göra med dig eller uppleva med dig.
Jag tror att det snarare handlar om att det finns en glimt av att det här är en intressant människa. Alltså du har ju något att vinna i att verka intressant, men du har ju också något att förlora i att vara självcentrerad och bara prata om vad du har gjort.
Ja, men precis.
Så det är ju en fin balansgång där, tror jag.
Ja. Jo, men jag började skriva ganska mycket med en Tinder-matchning senast. Jag har verkligen inte pratat alls eller lyckats intressera mig särskilt mycket för folk på Tinder, eftersom man går så långa omvägar för att eller så här artighetsomvägar för att komma till någonting av intresse på Tinder.
Det tror jag beror på lite vem man själv är som person och vem den man pratar med är som person.
Jo, men de första typ 10 liksom fram och tillbaka gångarna på en Tinder-chatt är ju oftast ganska lika, och men så fort de skiljer sig, det är då det börjar bli lite intressant. Och det var väl det som hände med den här konversationen, där jag i princip i andra om vändan bara, jag orkar inte med såna här långa tråkiga artigheter, kan vi bara så här cut the crap och ställa varandra vi får vilken fråga vi vill och ställa varandra, man måste svara ärligt typ. Mm. Och hakade på den direkt liksom, och så blev det ja, ganska intressanta vändor som skiljer sig väldigt mycket från den vanliga chatten med en främling.
Mm.
Men där var det ju, hon berättade om en resa som hon hade gjort i Jordanien som jag tyckte var skitspännande. Mm-hmm. För att man, jag menar, hur ofta är det man åker till Jordanien liksom, i Mellanöstern i de här tiderna liksom. Men hon hade varit i det här Petra heter det, tror jag.
Okay.
Ja, men det är någon liksom, det är en hur vacker stad som helst som är liksom urkarvad ur
sanden. Ja, men det är, ja just det, det är den här
sanden.
Ja, det är en stad i bergen.
Ja, men exakt. Ja. Som, ja, men det kan, jag har bara googlat fram bilder, det kan vara typ det häftigaste jag sett. Alltså jag vill så otroligt gärna åka dit. Och det är där jag känner så här, hon, det blir intressant att hon berättar någonting. För att jag berättade om min Marockoresa, hon berättade om hennes Jordanienresa. Uh-huh. Och sen så möttes vi i det här viljan att äventyra och hitta de här balla platserna liksom. I det någonstans tror jag att det blev jag tror att hon nog tyckte att jag var lite creepy när hon jag frågade om hon hade varit i Berlin, och vilket hon inte hade. Och sen så blev det typ så här, hon bara, men dit ska man ju åka, eller då åker man dit i helgen då, blink blink typ, jag eller så här, på skämt, eller antar
du
bara,
att absolut
var. Nej, men jag bara, dude, I'm on. Så här, och det blev,
och då dog stämningen direkt.
Ja, eller jag var så här, ja, det sjuka är nog att du tror att jag nog skämtade nu, men jag var ganska seriös, för jag var ju så här, varför inte åka iväg nu i helgen med någon random människa liksom till Berlin. Det skiljer sig inte så himla mycket från att åka dit själv och träffa någon där.
Nej.
Men ja, jag tror att det dog lite i...
Den konversationen dog lite där när du sa, hej, ska vi gifta oss? Jag tänkte i veckan här tillbaka på året som gått, eller det, jag tror att det är ganska naturligt att man gör det i slutet av ett år. Att man börjar sammanfatta, man har så här, om ett tv-program som har best of det här året, och man har nyårskarameller och sånt där. Så det här kanske egentligen är lite tidigt att börja reflektera tillbaka på vad jag har gjort det här året.
Ja.
Men jag gjorde i alla fall det, och jag kom på mig själv och tänkte att så här, har det här varit ett bra eller dåligt år?
Okej.
Okay. Jag kom inte fram till något bra svar på det, men jag tänker att det är lätt att hamna i det tankemönstret.
Mm.
Att man tänker tillbaka när man då sitter där på nyårsafton eller några dagar innan. Och så sitter man och tänker att har det här varit ett bra eller dåligt år? Så sätter man en stämpel på det året.
Ja.
Och då började jag tänka att så här, det är ju hemskt att göra det. Eftersom att säga att du lever tills du är 100.
Mm.
Då är ett år 1% av ditt liv.
Mm.
Och om du då ser ditt år som dåligt, då har du ödslat 1% av ditt liv. Alltså jag tycker ändå att 1% är ganska mycket av en livstid. Och du vet inte ens om du lever tills du är 100. Och de första 3 åren, det är liksom, de minns du inte. Och sen sover du bort 30%. Alltså det är jättemycket som bara försvinner om du har haft ett dåligt år. Och anledningen till att jag också började tänka på det här är också för när jag tänkte referensramar. Och vad man har för preferenser när man pratar om saker.
Mm.
Och saker jag återkommer till hela tiden är ju dels min skolgång på Medieinstitutet.
Mm.
Och säsongen i Val Thorens. Det pratade till och med om i första segmentet här. Det är liksom... Ja. Det är mycket de referensramarna jag har. För ja. Det är saker jag har upplevt och det är saker jag känner till liksom.
Ja.
Och så började jag tänka så här, jag var bara på den här säsongen i ett halvår.
Ja.
Varför är det en så stor del av mitt liv? För det är ju, alltså ett halvår känns ju som ingenting.
Ja.
Men så började jag tänka att så här, ett halvår, det är ju ändå mer än 2% av mitt liv. Och om du också börjar räkna bort då, att
som är fram tills nu liksom.
Ja, fram tills nu. Om du börjar räkna bort så här, de 3 första åren som då motsvarar 12% när man inte minns någonting.
Ja.
Och sen så att du sover 30%. då ökar den siffran ganska markant till att bli en rätt stor del av mitt liv.
Ja.
Och att de, så att det är inte så konstigt att jag har de referensramarna.
Ja.
Och då ser jag det som ganska farligt att tidigt börja definiera sina år som bra eller dåliga.
Ja.
För då är det så stor del som faller bort, för att det är ju så mycket upplevelser i det. Förstår du vad jag tänker? Alltså det här är ju inte en klar tanke.
Nej,
det har ju du också. Men, men jag tycker att det finns någonting här. Och jag tycker att man ska försöka i alla fall. Och det är därför jag vill ta upp det tidigare än nyårsavsnittet. Liksom.
Ja.
För att jag tycker att man ska inte se tillbaka på sina år som en enda enhet. Utan man måste dela upp det i dagar eller minnen. Eller på något sätt dela upp det. Ja. Jag har inget bra sätt att dela upp det. Men har du?
Ja, jag har ett jävligt bra sätt. Det är att inte alls tänka på det. Nej, men jag vet inte. Jag tror verkligen att genom att dela upp sin tid i procentsatser och liksom segment så där, så förminskar det ju väldigt mycket värdet utav det som gått. Alltså jag menar, även om du nu ser Valtoran som, vad var det, 3%, 2%.
2%,
så,
eller mer. Men...
så finns det ju i de här 2% inget värde i det, mer än att en uppdelning av ditt befintliga liv.
Mm.
Och för mig skulle det snarare vara så här, men om jag kan uppnå mer än 50 eller 60% av glädje genom den tiden jag upplevt,
ja,
då är det någonting jävligt bra.
Absolut.
Men det är ju också en väldigt subjektiv upplevelse jag kan återspegla. Eller liksom återge. Det är ju väldigt svårt för mig att säga att jag har upplevt mer än 50-60% glädje i mitt liv.
Mm.
Men jag tror att det är mer den retrospekten som man behöver fundera på än att dela upp händelseförlopp i procent. För att när du väl är 70 och har Alzheimer, så kommer ändå inte det spela någon roll. Liksom för att här, i bästa fall kommer du minnas de fantastiska och de hemska ögonblicken, och allt däremellan kommer inte ha någon betydelse oavsett hur många procent det är. Mm. För då kan 1% eller 0,5% kanske vara mycket mer betydelsefull än 50-60% av allting sammanlagt.
Det blir väldigt mycket procentsatser.
Och det vi kommer till, att det är så jävla meningslöst egentligen att försöka dela upp och segmentera allting man gör hela tiden. Det finns ju en sån otrolig trend nu att göra det hela tiden. Jag menar, bara de här, är det så att årets julklapp är såna armband? Jag för mig att det är det.
Nej, ingen aning.
Sån här som räknar alla dina steg och hela din motion och liksom din sömn och allting. Mm. Och vi lever i en sån datadriven värld där allting ska kunna baseras och förbättras, optimeras och effektiviseras på alla möjliga sätt bara genom att få mer kunskap kring all data. Och det är fine. Jag tycker att det är bra. Men jag var på internetdagarna nu i veckan och såg en fantastisk föreläsning av en kinesisk tjej som pratade om problematiken med det här. Och hon menade på att vi måste börja de-quantify ourselves. Alltså att genom såna armband så gör man ju en self-quantification, har jag för mig att det heter.
Att man, det handlar om att göra kvantitet istället för kvalitet. Man vill veta hur mycket man har sprungit eller inte hur bra man mår.
Exakt, exakt. Mm. Och att vi måste sluta försöka föra så mycket data om oss själva, utan hon talade väldigt mycket för att mystifiera vårt liv mer. Att ge oss den här sprutan av mystik. För att om jag ser tillbaka på mitt liv, om vi går tillbaka till de här procentsatserna, så spelar det ingen roll hur mycket eller hur lite jag gjort av det ena eller det andra. Det handlar bara om den känslan jag har just nu. För att jag kommer ändå inte kunna göra någonting åt det som har gått.
Okej, men vad är det som är viktigt då? Alltså om man ska se tillbaka på sitt liv. Det som är viktigt är att jag har varit lycklig. Så den enda gången du ska krympa ihop någonting som du har varit med om till en procentsats eller till en enda känsla, är det när du ligger på dödsbädden och så här, har jag haft ett bra eller ett dåligt liv?
Ja, men
fy fan vilken ångest om man kommer fram till att jag har haft ett dåligt liv.
Ja, exakt. Och det är därför, men jag är inte ens då ska man göra det. i rädsla för att komma fram till. Right. Vi har fått lite sällskap här nu av både en liten hund och din roommate.
Ja, precis. Men det är ju lite, det är lite roligt att jag har blivit med hund i dubbel bemärkelse. För både, alltså Nina har ju en hund, Vilda, och sen så när jag flyttat hit så har jag fått Bobo på köpet här lite. Och det, ja, är ju, det är ju härligt.
Ja.
Jag gillar det ju.
Får du mycket, mycket frisk luft med promenader?
Ja, inte så mycket. Jag har inte varit ute så mycket med Bobo. Jag har varit ute en gång. Men med Vilda går jag ut varje morgon liksom, när jag sover hos Nina.
Hur känns det då?
Det är ju trevligt. Det är ju speciellt. För jag har ju aldrig, jag har aldrig känt att jag har velat ha hund eller velat ha djur överhuvudtaget så. Men nu när jag, nu när det liksom har kommit på köpet så är det ju jättehärligt.
Har du, är det fortfarande liksom, det är klart att det är Ninas ansvar, men känner du liksom ansvarig för Vilda?
Ja, men det är klart jag gör. När man är själv med henne så är det ju, då måste man ju ta det ansvaret liksom.
Ja.
Men jag tycker det är härligt. Det är trevligt. Så jag känner ju på något sätt att jag har missat lite med att inte ha en hund när jag var liten till exempel.
Mm.
Men det är ju mycket för att mamma är allergisk och sådär.
Mm. Ja, det är apropå ansvar, det här blir en fin liten brygga på vad jag vill snacka om.
Jag älskar ju att varje gång vi försöker göra en snygg segway så börjar någon av oss skratta för att det är så jävla oplanerat och det aldrig riktigt fungerar. För vi skarvar, man får skarva alldeles för mycket.
Ja, ja.
Men okej, kör din övergång då.
Men, bara för att, men om man påpekar att det är en övergång, blir det bättre eller sämre övergång?
Sämre tror jag.
Ja. Det, jag har funderat lite senaste tiden kring det här med att det har varit egentligen sen jag jobbade med TV4 på det här 8-veckors projektet kring det här med en aktiv användare och en passiv tittare. Vad är egentligen skillnaden?
Mm.
Och vi är ju väldigt mycket passiva, eller vi har blivit väldigt mycket mer passiva tittare genom Facebook eller med alla de här flödena som vi egentligen bara konsumerar så väldigt mycket genom. Och SVT, de har ju en ganska ny tjänst, eller den kom ut i våras, den här SVT Flow.
Mm.
Jag tror till och med att de kan vara på väg att knäcka lite den här koden.
Alltså grejen är att jag har aldrig riktigt förstått vad SVT Flow är. Eller vad jag tror att det ska vara är väl typ, SVT är ju en producerade TV,
ja,
eller alltså egenproducerade webb-TV på en plattform. Och så ska Play vara tablå-TVn på den plattformen, eller? Var fel?
Ja, eller så här, vi jobbade ju med SVT när den här tjänsten kom ut. Jag, precis som du, jag var väldigt tveksam till vad i meningen med den här tjänsten. Mm. För mig fanns det ingen klar bild av användargruppen eller vad man skulle ha det till. Men nu när jag har haft en del tid över nu i sökan på min praktik så har jag, så var jag inne på den här sidan. Och det var, började egentligen med att jag ville kolla på den här, vad heter serien som vi pratade om, Gift vid första ögonkastet. Bara för att se vad fan det är för någonting.
Exakt.
Och SVT Flow har ju, alltså för mig, det jag känner att de har lite knäckt koden med är att de har ju lyckats ta det bästa ur båda världarna, då där den ena är det vanliga tablå-tv och det andra är det här video-on-demand-tjänster, alltså som Play, Netflix och så vidare.
Okay.
De låter den helt enkelt luta sig tillbaka. Och
de också lyckas ta russinen ur kakan då?
Ja, eller hur? Nu vet jag inte hur du vill tolka det här, men det jag menar är väl att man kan luta sig tillbaka, låta det spela. Är det någonting man inte gillar så är det bara att klicka till nästa. Så kommer nästa program.
Men är det då så, alltså det är typ en tablå, eller det faller olika program på varandra.
Ja.
Men om det kommer någonting i den här tablån som du inte tycker om, då skjuter du det åt sidan och så kommer det någonting annat.
Precis, precis.
Okej. Så det är lite för att få in tittare på program som de vanligtvis inte skulle valt.
Ja, men exakt. Och det är det som precis hände. Jag hamnade i lite av det här SVT Flow-flowet, om man vill kalla det så. Där jag började dels kolla på den här ena serien, Portkod 1525, som jag måste säga är fantastisk. Jag tycker om den väldigt mycket. Det är med hon Happy Jankell, som är Torsten Flinks dotter, som spelar.
Torsten Flink, ur skådespelaren.
Ja.
Jag såg honom när han var någon intervju på Malou efter 10.
Ja.
Han såg förvånansvärt fräsch ut. Alltså han brukar ju vara riktigt sunkig och nedgången.
Han hade knarkat antagligen.
Ja, men han hade klippt sig och han hade en välstrykt kostym. Han satt ju med sin dåliga hållning och sin blundande blick. mörk och kände att varenda ord vägde tungt i munnen.
Men vad gör han nu för tiden? Spelar han någonting?
Eller man vet inte. Han är ju Torsten och åker runt på intervjuer. Det är lite hans grej.
Läser poesi.
Där har vi en kille som kan ta ett rum och inte bry sig om någon annan än sig själv.
Ja.
Och komma undan med det. Det är jättemärkligt.
I don't know. Men, men den här serien, jag vet inte om det är så jättemycket att säga kring det, men jag sträckkollade hela den serien till att börja med. Fick en väldigt obehagskänsla i alla de här situationerna som hon Happy Steph heter hon tror jag i serien försätter sig i, och alla de här lånen som hon tar och lite det här maniska beteendet som jag känner igen mig. Men jag lyckades sen komma in på en annan serie som jag inte heller eller verkligen inte trodde att jag skulle tycka var rolig. Den här humorgruppen Just Want To Be Cool, som är en stor YouTube-kanal, som har en serie som heter Konsten att få sin mamma att gråta.
Okej. Okay. Handlar hela serien om att varje sketch är att de ska få sin mamma att gråta?
Nej, men alltså, det är ju ingen mamma involverad i hela serien, så det är väl bara att de gör väldigt dumma saker som skulle få deras mamma att gråta om de visste om det. Men jag vet inte, jag känner ju en av killarna i den här humorgruppen som jag jobbade med när han gick på Stockholms filmskola, som för övrigt kan vara en av de märkligaste skolorna jag har jobbat med.
Märkligaste, menar du?
Men de har ju liksom ingen utrustning, eleverna får liksom punga ut allting själva, och det är bara
du menar alltså väldigt inte märklig, du menar sämst.
Ja, men det är bara en rakt av dålig skola, men men det är väl som alla skolor, man måste väl stoppa in någonting för att få någonting ut ur det. Jag jobbade med honom, han är en väldigt speciell kille, väldigt driven, galen och har väldigt mycket galna idéer och tycker att det är otroligt roligt att lägga så här splatter, blodeffekter och shotgun-effekter på liksom lite opassande situationer. Men han har kört sin grej, och det är precis som med den här andra YouTube-kanalen Rackartygarna, som vi har en gemensam vän i, som jag inte heller riktigt har förstått varför de har, eller hur de har lyckats bli så stora, tills jag kommer fram till att de gör precis det som vi i slutändan vill göra med den här podden, är att göra sin grej och liksom klättra och göra så mycket som möjligt för att liksom sluta det här gapet mellan vad ens smak säger är bra och vad man är kapabel till att göra.
Absolut.
Och det här tycker jag är bara fantastiskt, hur han då, Joel, bara köttar och gör sin grej. Men för att återgå till det här aktiva användaren versus den passiva tittaren, så har jag börjat fundera nyligen kring, men det har ju börjat postas väldigt mycket på Facebook, lite ovanlig eller lite annorlunda, inte artiklar men foruminlägg. Men vi har ju sett de här.
Har du jobbat mycket med forum innan Facebook och så här?
Om jag har använt mycket forum? Ja, jo, men ja, det har jag nog.
Jag har ju aldrig varit en riktig forumsanvändare. De få forum, ja, man scrollar ju igenom Flashback titt som tätt, men det är bara för att få sig ett gott skratt.
Ja.
Men annars så är väl det forum jag använt är väl typ magi.nu.
Ja, om du kommer ihåg. Där var vi båda extremt aktiva. Ja,
ett riktigt nördigt forum som ingen ska behöva ägnas tid åt att lyssna på vad det innehöll. Men det var mycket tips och tricks inom trollerivärlden. Ja. Hemskt alltså.
Ja, men det jag reflekterat över nu är att, men det sägs ju tydligen att det bara är 5% av alla internetanvändare som är aktiva liksom skapar utav content. Resten är bara sådana som klickar vidare eller sharear, likar och så vidare, och därigenom skapar viralitet, vad det nu kan innebära.
Ja.
Hur mycket det stämmer vet jag inte, men det vore inte helt taget i luften att säga att Facebook bär ganska stort ansvar till det här. Mm. Att vi har blivit mer och mer passiva konsumenter utav ett flöde.
Ja, men Facebook har väl också blivit lite forumsdöden. Det känns ju som att det finns ju fortfarande forum, men de är ju mycket mindre, och det som får viral spridning i forumsväg, det är ju när någon, ja, oftast när de trollar liksom. Och det kommer upp någon så här, ja, men den här som var nu från Familjeliv.
Ja.
Min man äter mina guldfiskar.
Ja. Jo, men jag vet inte, det är någonting, jag menar, på Facebook, det är klart att folk kan diskutera och liksom, men det blir ju ofta ganska kortlivat, och om det är långlivat så blir det ju ofta delat, och på så vis så blir det en väldigt lång ström av, eller man förlorar lite sitt sammanhang i det om man nu är en aktiv kommentator på artiklar eller bilder eller vad det nu kan vara. Och det Facebook har gjort är ju lite att hijacka forumskommentarerna till sitt egna forum. Mm,
precis.
Som i min värld inte riktigt lever upp. Någonstans i det här passiva flödestittande hade jag nästan glömt bort den här fantastiska världen av forum. Och jag menar, den här internetmilitärstyrkan som finns där ute är ju helt sjuk.
För det är ju mycket galningar. Jo, men speciellt om du kollar finns... Flashback. Där ja. Är det ju bara galningar.
Jo, men även om det finns mycket troll och det är liksom fasansfullt mycket man ofta måste gå igenom för att liksom hitta det här värdefulla eller det man vill åt, så tycker jag att det är just det som är fascinerande. Det är ju liksom där någonstans man får följa en kommunikation, hur den går från ett steg till liksom 1000 kommentarer senare till att komma fram till någonting. Och det finns en naturlig utveckling av ett samtal, en kommunikation. Och även om det är mycket folk som liksom skiter i att läsa igenom allting och bara kommentera på det senaste.
Fast
och på
då kommer ju någon och säger: läs alla kommentarer innan du kommenterar, din jävel.
Ja, jo, men det är just det här som jag känner är en riktig kommunikation. Mycket mer än det som händer på Facebook. Det finns en mycket mer äkta mellanmänsklig kommunikation. Även om det sker på internet och man sitter framför sina trygga skärmar, så tycker jag att det finns någonting väldigt speciellt där som börjar sippra bort. Eller det blir en mer och mer instängd värld.
Men kan du känna att så här, som det kan väl jag också känna lite, att forumen när man var liten, man var ju tvungen att, när man blev arg och var tvungen att säga ifrån eller säga till någon på ett forum när man var yngre. Så var man ju tvungen att lära sig att prata ett språk som, eller lägga fram sina argument på rätt sätt. Och det lärde en ju att växa i diskussionsmässigt. Liksom.
Ja, men verkligen. Så var det ju verkligen. Och det var ju kanske det som när vi båda var på magi.nu, och där var man inte riktigt lika anonym som man kanske är på Flashback, eftersom alla vet vilka varandra är och man går även ut med sin personlighet, så blev det verkligen för mig i alla fall en plattform att lära sig diskussionens regler och lite att egentligen stå för mina resonemang och mina åsikter.
Ja, men precis. Och sen så också lära sig hur olika saker som du säger kan tolkas av andra människor. Och sen då få förklara dig. Men då kan jag känna att så här, min lilla syster som växer upp nu. Alma är snart 11. När hon nu växer upp i en värld som inte har de här forumen på samma sätt som vi hade. Kommer hon då inte kunna... Hur ska hon lära sig att diskutera? Jag tycker att man ska sträva mer åt det man har i amerikanska skolor. Där man har mycket så här öppna debatter även från unga år. Där man får liksom ställa sig och verkligen får argumentera för sin sak. Att få den retoriska kursen tidigt. Det tycker jag är jätteviktigt. Och jag för just dialoger med henne. Så att hon lär sig det från mig på något sätt. Men jag tror att det är viktigt att man gör det i skolan, eller att hon får en plattform att gör det med sina vänner också.
Jag håller verkligen med, och det känner jag är någonting som verkligen saknas i svenska skolor överlag. Inte bara att föra den diskussionen, men att kunna byta perspektiv också. Att föra en annan åsikt än din egna för att förstå den andres perspektiv. Och det där känner jag är, och det är lite det man kan göra på forum också, eftersom man är anonym och man kan trolla om det nu är det man tycker är kul.
Jag minns bara mitt sista inlägg på magi.nu, alltså när jag sa åt alla att dra åt helvete. Men det går inte att få tag i längre. Fan.
Jag tänkte att vi nu som avslutning i 150 kilo podcast 72 avsnitt kan prata lite konst.
Okej, vi pratar ju så jävla mycket konst. Ja, vad vill du prata om?
Varför gör vi inte det för?
Nej, men det finns väl inte så mycket att säga. Det blir väldigt, det känns lite abstrakt att prata finkultur i en podcast.
Varför då?
Nej, för det här är ju ett medium av den fulaste kulturen typ.
Är det
alltså,
så?
Alltså radio på något sätt så har väl varit någon form av finkultur. Man spelar musik och man pratar nyheter och så här. Men nu när alla börjar kunna göra det hemma och man ska ha någon liten humoristisk twist i sina ämnen man pratar om, så kanske inte finkultur är ja. i det som går hem hos lyssnarna. Men det kanske inte är den typen av konst du pratar om, eller?
Ja, eller jag vet inte. Jag funderar lite på det här. Eftersom jag har ganska många vänner som håller på med teater eller liksom har någon form av konstnärskap i sig, så har det ju ofta hänt att man har sett en föreställning eller ett vernissage av något slag eller någon musikföreställning där man kanske inte tycker att det man ser är så jävla fantastiskt.
Det händer ju mer ofta än sällan, ja, tycker jag nästan.
Men eftersom man känner den som liksom gjort verket, vad det nu än är, så känner man ju sig lite tvungen att kommentera. Eller liksom...
Du menar säga att det är bra?
Ja.
Visa sitt stöd?
Visa sitt stöd, precis. Och jag tycker att det är så hemskt på något sätt. Att ja. För man blir ju någonstans tvungen ibland att ljuga.
Mm.
För att man inte riktigt tycker om det man ser, men man vill visa sitt stöd.
Men vad ska man säga? Vad tycker du man ska säga då om man inte ska ljuga?
Ja, men det är ju det jag har lite svårt för att komma på. För att jag vill ju kunna ge ärlig feedback liksom. Jag vill ju kunna säga att jag förstår inte det här.
Ja, men det handlar väl om att om du säger att du inte förstår, man själv är väl också rädd för att, eftersom konst är ju så subjektivt och det handlar ju om att det ska väcka någonting i den som upplever konsten.
Ja.
Och att om du då hävdar att du inte förstår, då är det lite som den som ropar att kejsaren har inga kläder på sig. Att, men då är du dum i huvudet, för det är bara de som är intelligenta att förstå vad det här är som ser det. Ser storheten liksom.
Ja, men det här gör ju någonstans att det måste ju vara skitsvårt att utvecklas, och just för konstnärer det just med den baktanken att jag inte förstår eller är det mig det är fel på, så känner jag att det måste vara svårt att utvecklas som konstnär och få det här och kunna naila någonting och veta att det går hem på riktigt liksom, för att det är så många som säger men gud vad fint, och framförallt sådana som så här, stödköper konst känns så här.
Det är ju mer en, det är ju en björntjänst att göra det. Men så vad tycker du man ska göra då? Var mer ärlig när man går på vernissage och bara, det här är ju bara streck på ett canvas.
Ja, ta sitt rödvinsglas och kastar i på tavlan.
Då
och
kanske det blir äkta
förskräckligt
konst. Då kanske det blir äkta konst. Eller vem var det som gjorde det? Så här, ställde sig och pissade på tavelduker och hängde upp i galleri, så blev det konst på riktigt. Ja, men målade med bara kroppsvätskor.
Oh shit.
Med blod och annat härligt. Vi kanske inte ska göra det nästa gång vi går på vernissage, Magnus.
Jag förstår det. Ja.
Ja, men vi får väl avsluta det här 72:a avsnitt av 150 kilo podcast direkt från en lägenhet i Örnsberg.
Ja, alltså jag måste säga, jag vet inte vad det är, men det är någonting fint med siffran 72.
Ja, den är estetisk vacker.
Ja, om det är det.
Den är både kantig och rund på samma gång. Och ja, men jag håller med dig, den är faktiskt väldigt fin.
Det klingar bra.
Ja, men det är ju, ja. Det finns någonting där.
72.
Någonting som är härligt också, eller någonting som inte är härligt snarare, tycker jag. Någonting som ger mig ångest är att när det här avsnittet släpps, då har väntan börjat. Det är första advent på söndag. Så nej. Håll till godo. Vi avslutar med den låt som är ledmotivet till Portkod 1525. Så får ni gå in i det fantastiska julmörkret eller något. Skriv till oss på hashtaggen 150 kilo på Twitter och Instagram, och jag heter @falken31 och Magnus heter @siglermagnus som vanligt. Vi hörs nästa vecka, och då är vi inne i december.
Då är det alltså andra advent. Det kommer bli en nu väntar alltså 4 veckors bittra avsnitt här.
Nej då, det blir trevligt. Men vi hörs nästa vecka. Ha det gott.
Puss.
Tell me something I don't know, tell me something I care about. Give me something tonight, give me something before I die. Write it down, every second is a love song. Traffic bills.